Din farfar blev ju 100 år.
Han blev 100 år och hade levt på dessa skutor då på den tiden. Så hårt liv. Och så gick han då på Sydamerika, på Chiletraden där de lastade guano. Det är den där fågelträck. Hela båten full utav fågelbajs, kan du tänka dig. Men det är sånt där som är genomruttet ifrån århundraden. Hela öar, det är meter tjocka lager. Bara utav sån där fågel. För det var fågelkolonierna utanför Chile, kusten, vissa öar där. De låg med skeppsbåten efter de där öarna. Och så öste de i båtarna då. I säckar antagligen för. Och så rodde de ut och hivade. De låg i månader och lastade segelskutan med detta. Och fyllde rummen med det. Och det är inte bara det att det är den där jorden som blir. Det blir naturligtvis som, man säger, som måsarnas avfall. Det är mycket vitt och grått. Utan det blir ju, innehåller så mycket kräldjur eller insekter. Spindlar och loppor och sånt där som man tänker smått. Som lever i sånt där. Och hela skeppet fullt med sådan då. Och det är så stark lukt och avdunstning så att färgen nästan smälter. Det fräter på det sättet.
Det måste ju fräta i.
Ja, det måste ju fräta och så stackars det i kojorna då de ligger då i skansen. Med denna lukt och andas in den där ammoniaklukten. Då på nätterna där som jobbade. Och så de blir ju halvt berusade.
Vart åkte de?
Och så, ja, de lastade förra båten och så gick de med frakt runt Kap Horn till lossnande i Holland och Tyskland. Det var ju det finaste jordgödsel som de kunde få. Det var en väldigt stor apparat. Säkerhetsskiftet var det mest. 1880, 70, 80 och 1900. Bara skuter gick det med det där. Det fick den där. Det, till och med den här Abraham Rydberg hade varit med på en sån där last. Och den stora, den här fina hersögin Cecil och Lustig, de hade till slut, de tog sen den där, fick en sån där frakt då. Det behövdes alltid. Fick en sån frakt hem då. Uguano. Och det där talar farfar om. Det gick nog en, satt nog i ryggraden på honom, den där uguano-lastningen.
Berättade han något annat?
Ja, där berättade han då om en historia där en sjöman hade dött. Och du förstår att det, du vet hur en gammal människa är alldeles som undertecknade att han är. Han repeterar och återkommer med samma historia. År efter år. Och det var då farfar hade fyllde år. Det visste hela släkten. Det var den 14 mars, det var som kungen hade fyllt år. Då kom de med en stor släkt från Sundsvall och Kramfors och hela. Och skepparen efter kajen kom upp. Och de hade flaggat över topp där på Norrstaden. Jag bodde där uppe vid läroverket där. Och så samlas hela släkten där på kvällen. Där och farfar var väldigt sån där sällskapsmänniska. Och skepparna naturligtvis, då delar man ju upp kvinnor och på en fest. För fruarna, de fick sitta i salongen de då, runt bordet och virka och greja och prata. Och skepparna, de satt för sig i hörnrummet, i ett runt bord där. Det var bara gubbar där. Och de rökte och de drack todd hela kvällen. Och det var cigarrer och de så här. Och min faster som var 17 farfar, hon var ogift och hon sprang med varmvatten hela kvällen där till den varmtodde de skulle ha. Ja, och så satt vi där ute och jag var ju barn då. Och så hörde vi på kvällen där det började dra ihop efter några timmar. Jag tänkte, när kommer den där historien som farfar ska berätta? Ja, en kväll utan den blir det ju ingen fest. Ja, till slut så blev det tyst inåt gubbarna där i salongen. I hörnrummet där, rökrummet. Och så sa han, nu kommer det nog särskilt. Och så vi smög oss bakom där. Ja, nu är bambuhyddan på gång, sa vi. Fruarna, de struntade. Det där har vi hört så många gånger. Vi vill inte höra någon mer. Men inte skepparna runt bordet. De hade aldrig hört det. De hade varit där 20 år, mitt sista 20 år, varje gång. Och farfar sa det också, att nu ska jag berätta en historia från sjön på mitt liv, Martin, som du nog aldrig har hört. Så. Och allvar.
Det var fint.
Nej, sa gubbar. Vad kan det vara? Det har vi aldrig. Och det var alldeles tyst. Då berättade han hela den där. Och då var det ju den där en sorglig historia. Och då, han menade att det var, vi låg där i Chile och lastade. Och folk blev ju sjuka ombord och det var beri-beri och de tappade tänder och allting. Och så var det någon sjöman som dog där då. Vi måste begrava honom fast det låg vid hamn. Annars så begravs det i sjön. Så vi bar upp honom då till den där ön. Och vi grävde en grav i granen där och så hade spada med oss. Och ordnade med ett kors med hans namn och allting. Och så gick hela besättningen upp i rader och skeppar med och så hade de nog kanske, och de hade så mycket som svenska flagga med, men det tror jag inte de hade råd till. De har någon segeldygspåse. Och de gravde dem ner i den där gropen och så satt, stod de runt gropen och skeppan läste begravningsritualen. Och så sa farfar att på avstånd då såg vi att det stod ett gäng till, men det var och infödiga därifrån, de indianer. Och de kom inte närmare utan de stod stilla och de tog av sig mössan där borta. Alltså, de märkte att det var något högtidligt. De förstod att det var en sjömans begravning. Och så var det nog mera sedan han hade träffat dem där. Och så när det var klart och de skulle gå ombord och då kommer hövdingen fram till dem och sa och jag har deltagit i er sorggossar. Kom inte min hydda så bjuder jag på en dram, sa han. Och det där hängde vi på upp oss på sen. Han sa en dram, sa han. Jag undrar om han var norrmare. Det där är så typiskt för en sup i Norge, det heter jag, en dram. Men det kan ju hända att farfar hade försvenskat det där, för då var det väl på Chiles språk, och du vet de lärde sig fort utländska där. Och sedan så gick de ombord sedan och det var tyst där inne i salongen. Skepparna la ner sina cigarrer, tog fram sina näsdukar och snett sig då. Ja, det var en sorglig historia att här sitter allihopa och så. Och då var den kvällen räddad. Nu hade den historien kommit i alla fall. Och den var lite mer, och just den där, den hette bambuhyddan. Och den där, mina döttrar har fått hört den en gång. Och kan du ta det om, du kunde få reda på lite mer lite omkring den. Men tänk om man hade då som nu en bandspelare och fått hört hela hans historien där. Mm. Det har varit roligt. Ja, atmosfären omkring. Men det är så där, just det där typiska, för samma historia och det var... Det var programmerat att den skulle komma när gubbarna blir lagom varma. Det var en klimax där alltså. Kvällens högst. Han hade ju mycket berättat, men då han har varit en försiktig general ändå, farfar, så att han hade aldrig varit ut med större olyckor inte. Det var bara det att jag talade just om det här med försiktighet i sjön. Men det var ju inte för var man fick ju sätta sitt att han klarade sig. Men det var så inte bättre att farfar for i sjön en gång från en segelskuta. Men det var nog inte så hård fart så att de hann kasta ut en tross åt honom när han drev förbi. Så han fick tag i den och så halade de ombord och skepp. Han blev arg som bara den. När han kom ombord så fick han stryk, sa han ut som skepp. Jag har inte råd att tappa en besättning till, utan vi ska vara 6 man här då. Det ska inte drömla i sjön så vi blir bara 5 inte. Det var ju huvudsak. Han hade nog lärt sig hålla i sig sen.
Det var hårda tag.
Så det kunde hända på den tiden.
Det finns ju så mycket frågor. Men det här med att känna på sig om något ska hända och så. Fanns det
ja, men så, som gamla skepparna hade, vilken hade institut, de kunde, hur de seglade på den tiden, utan radar, utan radio och utan meddelanden då, vet du. bra på väderleken. Utan de hade faktiskt känning på väder och vind. Vad det väntade, om det väntade storm eller något sådär. Det var ju barometern nere i salongen som de följde. Noga förstås. Det antecknades i loggboken. Och de såg då när det sjönk ovanligt mycket eller om den ändrade så mycket. Då var de misstänksamma. Så det kunde vara vackert väder till stället fint. Nej, så skeppar nu börjar vi röjlarna och ett par bramsegel. Och så kan det stiga upp ett svart moln i horisonten. Och så kan det komma i alla fall för full fart och bärga allt vad ni kan. Det kan blåsa trasor i alla fall.
Mm.
Och när vi gick på där nere mot Australien i isfaran. Du vet, de kommer på 40 grader sydlig bredd där. Man rundar goda hoppsudden också till Australien. Om man går ner så djupt eller Kap Horn. Så det är ju isfara där vissa år är väldigt. Och då kan det vara, de har ju flaggsignalerna. Om de har mött ett annat fartyg så har de signaler att det är isfara. Det finns ju allt möjligt. Den är väldigt gammal. Jag har den också, gamla signalboken.
Mm.
Det är fyra flaggor. Och då kan det väl vara allt om väderleken och sjuka ombord och slut med proviant och namnet, vad den ska och allting kan, om de kan läsa. Men då vi gick i isfara på natten där nere, då tar man upp temperaturen på havsvattnet. Så varje kvarten tar en pytsvatten ombord och så temperaturen. Ser om den sjunker eller om den håller så stadigt.
Mm.
Och börjar det att sjunka mer och mer och mer, då är det i närheten av isvatten.
Mm.
Så då blir det större beredskap då. Ta ner alla segel och driver på natten kanske. Och jag har hört att de har beskrivit till och med svarta nätter, så kan man se på himlen om det är isberg. För att det är reflex i motsatta himlen. Ja. Kan det vara ett ljust sken?
Mm.
Det kan det nog bli utan. Och de är riktigt iakttagare för väderin. De ser hur vinden ändrar sig.
Kan det där?